Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ja?
Hallå? Pizza är grandiosa? Jag vill ha en grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Hej och välkomna till Vinguiden pratar om med mig, Pontus Skagersten. I den här säsongen ska jag lära mig allt om att beskriva smak och doft i vin. Till slut ska mina kunskaper prövas i ett test tillsammans med stjärnsommelieren Maja Samuelsson. Idag ska vi prata om hur man hittar logiska nycklar och resonemang i vinprovning med dagens gäst.
Jag heter Erik Plön Kastrud och jag jobbar som rektor på Vinkällan dryckesutbildningar, Nordens största sommelierutbildning. Det finns både i Sverige och i Danmark. Idag tänkte jag prata lite grann om logiska resonemang i vinprovning och nämna till exempel det här med nycklar och hur man kan använda det på bästa sätt.
Att hitta nycklar och logiska resonemang i en vinprovning som det här avsnittet handlar om. Redan där någonstans så tycker jag att vi har gjort det tydligt. Det handlar kanske inte om att pricka rätt vin när det kommer till en vinprovning. Vilket jag trodde i början när jag började intressera mig för vin och gå på vinprovning, att det handlade om, alltså det var alltid ett quiz liksom, vad är det här för vin? Alltså, och då, vad heter flaskan? Liksom att det var på den nivån.
Mm.
Men sen så har jag ju märkt då att det handlar mer om att beskriva och då resonera kring ett vin.
Mm.
Eller?
Ja, men jag håller faktiskt med dig i just det, och vi är väldigt tydliga med våra elever också att det är just det handlar om. Att det vi utbildar i är ju just beskrivandet av vin, utseende, doft och smak. För det är ju det som är själva materialet, råmaterialet som man jobbar med för att sen kunna dra en rimlig slutsats. Det som är då det logiska i det hela. Och är den felaktig någonstans så kommer vi aldrig kunna komma till den slutsats som vi vill faktiskt komma fram till. Så det är ju A och O, att göra en korrekt beskrivning. Sen så när vi utbildar till sommelierer också, så handlar det ju för våra elever att sen när de ska jobba med det här, att de också ska kunna sätta ord på vad de känner och förmedla det också till en gäst eller en kund, beroende på vart de jobbar någonstans. Så där visar det också på hur viktigt det är att faktiskt kunna säga rätt ord som vi sen ska förmedla till den personen som ska lyssna på oss.
Och i vilken ände börjar vi då? Vilken ände börjar ni i med era elever? Vilken ände har du börjat i just att börja lära sig att tänka på det här sättet, att arbeta på
jag
det här?
Förstår vad du menar.
Sättet.
Precis, för det här är lite ett annorlunda sätt att ta sig an vin på ett sätt. För att jag jobbar ju som rektor då med utbildning. Och sen så finns det de som jobbar direkt med vinet eller skriver om vin. Men det viktigaste för mig är att på något vis kunna förmedla för eleverna och berätta om deras tillvägagångssätt att kunna ta sig an att dofta, smaka och sen dra slutsatsen. Att på något vis kunna applicera den teoretiska biten och sedan hitta det som man faktiskt gör, facit i glaset. Och då är det ju en utbildningstrappa som det handlar om. För vi kan inte börja i den svåraste delen, den mest komplicerade delen. Den delen som de som har lång erfarenhet kring vin pratar om och resonerar. Utan vi måste bygga en grund, och det är det som är vägen in till de logiska resonemangen. Att jobba sig in enkel förståelse till att göra det mer komplicerat och sen så resonera kring det man har kommit till då, helt enkelt.
Är vi lite för ivriga där?
Det är vi definitivt. Ja. Absolut. Och det märker vi också bland eleverna. Och full förståelse, jag har alltid varit ivrig själv när det handlat om vin. Att man tycker att dels det här med att kunna blinda och gissa rätt, det är ju jättespännande, men det är ju ett tävlingsmoment. Det är ju egentligen inte riktigt alltid kopplat till förståelse. Du kan ju ha doftat och smakat på ett och samma vin 150 gånger. Och sen så minns du den här doften och den här smaken. Och så kan du sätta det i vinet. Man vill ju mer kunna, teoretiskt kunna ha sin förståelse att titta på en flaska eller titta på etikett och utan att ha smakat på vinet kunna förstå det, hur det doftar, hur det smakar och berätta för gästen att det här vinet, det kommer smaka på det här sättet utan att man ens har smakat på det. Det är ju att lägga in teoretisk och logiskt resonemang inför en vinprovning i själva vinet då. Så att ja, man stressar sig lite grann kring att vilja komma till slutmålet, men vårt sätt att se på en sommelierutbildning handlar inte om att när jag är färdig med sommelierutbildningen, då har man kommit till slutmålet. Det är det som är starten helt enkelt. Ja. Då är det grunden.
Precis. Ja, men för du nämnde där att man behöver börja i den enkla delen. Har du något exempel då? Vart man börjar?
Det är ju inte heller så snällt att säga det, att det är den enkla delen, för att du har ju också erfarenhet i det där nu också, att varenda del kommer vara lika komplicerad. Den är ju ny vid varje, vad ska jag säga, ny del av en utbildningstrappa som man väljer att gå. Men säg att man inte vill komplicera det alldeles för mycket, utan man vill börja i rätt ände, så är det ju väldigt mycket lättare för en person som ska försöka sig på vinprovning eller att försöka resonera fram vad det skulle kunna vara i glaset, att börja med 5 blåa druvsorter och 5 stycken gröna druvsorter till exempel. För där har vi ändå en ungefärlig förståelse för vad den här råvaran skulle kunna producera. Hur smakar till exempel en Riesling eller hur smakar en Chardonnay? Det är ju skillnad mellan de två druvsorterna. Det är ju det som vi utgår ifrån sen och sen vidare till platser, producenter, tillverkning, filosofier, idéer som kommer lägga sig som lager på alla viner. Men börjar man inte med att förstå druvan, så kommer man inte heller förstå hur producenten, alltså vinmakaren, har tittat på råvaran och sagt, ja men det här vill jag åstadkomma med vinet, det här vill jag göra och det här kan jag göra, för det kan man inte göra med alla druvor. Vissa gör man på ett sätt och andra druvsorter gör man på ett annat sätt då.
Så när jag är igång där, säg att jag börjar i den delen och börjar nysta i alla de bitarna. Jag upplever, och det gör jag ju fortfarande, en frustration i att jag provar de här vinerna. Jag känner olika saker, doft, smak, hur vinet ser ut. Men jag har den här frustrationen att jag kan inte förmedla ett vettigt resonemang. Yes. Och när jag väl börjar resonera kanske jag resonerar mig vilse på ett sätt, att jag hamnar någon helt annanstans.
Exakt, och det där är ju jättevanligt och det kommer alla göra som liksom börjar med vin och också de som faktiskt håller på med vin och har hållit på med vin väldigt länge. Det är svårt och det är förvirrande och det ska det vara. Det är inte det enklaste. Och det tror jag man ska vara ödmjuk inför. Men om man bara följer liksom ett par ungefärliga steg, så är det lättare att kunna förstå vad man ska plocka ut när man då tar sig an ett vin. Och bara för att ge ett exempel då. När man beskriver ett vin med utseende, doft och smak, så har vi en mängd olika parametrar under sommelierutbildningen. Det är ju jättemånga. Det handlar mer om att kunna plocka bort oviktig information, bruset.
Okay.
Av information, av intryck, av dofter, smaker, strukturer, texturer. Som är information som kommer ställa till det mer för dig att plocka ut en handfull. 3, 4, 5 viktiga delar av ditt intryck som du känner så här, ja men det här skulle jag kunna gå vidare på. Och då kan man ju ställa sig frågan, vad vet jag av det här bruset som jag ska plocka ut? Ytterligheter till exempel. Högt, lågt, fylligt, djup färg, lång eftersmak. Allt som har en tendens att gå åt det högre eller lägre skiktet istället för att ligga i någon typ av mittfåra. För det kan ge dig en nyckel eller en hake. Någonting att bygga upp ditt resonemang på.
Hur resonerar du när du sitter i de här situationerna?
Ja, men jag brukar gå, jag har ett tillvägagångssätt som jag använder mig av. Och du har ju nämnt här med nycklar. Och det man skulle kunna titta på då, utifrån att gå på druva, är de egenskaper som tydligt beskriver en druva. Och det är till exempel en syra. Om vi har en hög syra i ett vin eller en låg syra. Om vi tittar på strävheten, alltså det som gör att vi upplever någonting kärvt eller som gör att vi har mycket tannin, som ett annat ord för det. Är det högt eller lågt? Vi kan titta på färgen, om den har djup färg eller om den har låg färgintensitet. Och en kombination av de här egenskaperna skulle kunna ge en rätt bra bild över druva. Om vi tar till exempel en druvsort som vi kan ta Sauvignon Blanc. Mitt sätt att resonera kring en Sauvignon Blanc, som många andra också i liksom vinvärlden, de har ju en bild över vad Sauvignon Blanc faktiskt är, och jag gissar att du också, Pontus, har en bild över vilka nycklar som är, får jag de här 4-5 i intrycket, så är det här en Sauvignon Blanc. Vill du hjälpa mig på traven här lite grann att försöka plocka fram någon karaktär, någon syra eller något, någon färgintensitet som skulle kunna...
Ja, oj. Ja, men så här, när jag tänker Sauvignon Blanc, jag tänker flera saker. Mm. Om vi ska hålla oss till de logiska resonemangen ska jag ge ett ologiskt sen också.
Okay,
men jag tänker, först och främst tänker jag så här gröna äpplen till exempel.
Mm. Mm. Hur är syran?
Hög syra.
Yes.
Hög, alltså så här, pratar om friskhet, det är ett ganska friskt vin.
Exakt.
Det finns inte så mycket djup eller botten i det oftast. Mm. Sen så har jag också fått lära mig här att det finns alltid undantag i alla viner.
Ja, verkligen.
Så att slänga sig med sådana resonemang är ju lite farligt också, kanske.
Man brukar ju kategorisera gröna druvsorter mellan att vara neutral och aromatiska. Skulle du säga att Sauvignon Blanc är en aromatisk druvsort, alltså någonting som doftar väldigt mycket, eller en som är neutral, som är väldigt försiktig i sin doft?
Om jag jämför, om jag tänker då Sauvignon Blanc mot en Chardonnay, så doftar ju Sauvignon Blanc mycket mer.
Exakt.
Än en Chardonnay.
Och redan nu så är vi inne i ett antal av de här nycklarna. Vi har ju liksom ett fyrtal ungefär som vi kan gå på. Jag skulle säga av det som vi kommer fram till, så är ju, du har hittat en grön karaktär, om det nu är äppligheten eller liksom det vegetativa, det här gräsiga. Den höga syran som du fann i beskrivningen, och att den är ju aromatisk. Tittar man på färgen så brukar den ofta ha låg färgintensitet. Bara kombinationen av det där hjälper en att kunna förstå att okej, det här kan mycket väl vara Sauvignon Blanc. Men en hel beskrivning av den, av Sauvignon Blanc, skulle vara låg färgintensitet, gröngul i färgen. Den skulle ju då vara aromatisk i doften. Den skulle dofta rätt mycket. Vi skulle ha de här karaktärerna som är gröna. Den är torr i smaken. Vi har en hög syra. En medel i kroppen, kan man säga. Alltså i fylligheten. Den har sen liknande karaktärer också i smaken av de här gröna, vegetativa eller äppliga karaktärerna. Och sen så kanske vi säger att vi har en medel eftersmak. Det innebär att vi har nästan tagit bort kanske 2/3 av hela beskrivningen och bara stannat på några få. Och det är ju nycklarna. Det är det du har gjort automatiskt. Och det är det vi försöker förmedla till eleverna, att hela tiden plocka bort oväsentlig information som är för mycket. Vi ska inte leta i all oändlighet. Vi ska inte beskriva i 15 karaktärer av dofter och äpplen och vad det nu kan vara. Utan vi ska försöka få en förståelse så kort och koncist och så logiskt som vi bara kan. Då.
Ja. Och vara nöjd där sen.
Ja.
För jag kan ju känna ibland också just det här att jag fortsätter bara och mata på. Att det blir nästan lite prestige i att hitta så mycket saker som möjligt. Ja, men bra. Jag sa ju också att jag hade ett ologiskt resonemang kopplat till Sauvignon Blanc. Och det är att det är inte en favoritdruva hos mig.
Mm.
Jag tycker att så här, det är inte för mig helt enkelt.
Mm.
Och av den anledningen känner jag ju igen smak och doft. Och bara så här, det här är Sauvignon Blanc. För det här är inte så kul, tycker jag.
Ja, jag förstår vad jag menar.
Så,
det är liksom en personlig referens på
ett
sätt.
Ja, men exakt. Och den kan ju inte... Jag kan väl göra vad jag vill. Men så här, att lyfta det i ett vinprovarsammanhang är ju inte ett logiskt resonemang.
Nej,
det är
och inte användbart.
Nej,
inte precis. Jag vet ju en person som till exempel alltid sa att den fick huvudvärk av att dricka Malbec. Och det gav ju ingen hjälp för någon.
Nej.
Att kunna förstå att varför inte glaset? Jo, vi tittar på den här personen och det verkar som att den tar sig för huvudet och att det här är jobbigt att dricka. Nej, så att jag tycker, alltså, jag förstår att man vill använda sig av egna referenser, vilket är jättebra när man själv ska försöka förstå vin. Men det handlar om att vi ska skapa ett gemensamt språk som vi ska använda oss av, som andra ska förstå. Mm. Det är ju det vi utbildas till. Det är därför vi använder så torra, tråkiga parametrar som är medel och medelplus, och det är hög och det är låg. De här beskrivningarna, de ska vi kasta bort så fort vi har blivit färdiga sommelierer. Då ska vi ersätta det mot termer som konsumenter och gäster faktiskt kan förstå sig på. Alltså 2/3 av alla som köper vin, och det här är en studie, använder sig hellre av termer som elegant eller fylligt eller aromatiskt. Det är det de vill ha. Det är ingen som vill ha ett vin som smakar äpple. Det är ingen som vill ha ett vin som smakar medelplus. Det här språket är bara till för oss att kunna kalibrera våra smaker, att förstå nivåer, vad är högt och lågt. När vi väl är färdigexaminerade sommelierer, då kan vi lämna det bakom oss och ha ett mer spännande språk gemensamt. Mm.
Intressant ändå, för då är det på ett sätt två olika sommelierer liksom här i så här vinprovasammanhang när de går utbildningen, men kanske också träffar andra sommelierer och gör en provning. Mm. Men sen ute på en restaurang eller ute bland den stora massan, alltså folket. Mm. Så. Men är det för att man vill safea lite då och inte, men du nämnde folk vill inte ha ett vin som smakar äpple. Alltså det är noll intressant. Är det att man vill hålla det lite luddigt i kanterna, eller varför gör man det på det sättet?
Dels är det svårt att förstå vad äpplighet är, och det finns inget äpplevin. Och det beskriver inte kanske 95% av det väsentliga i vinet. Alltså den här lilla karaktären, eller den här körsbärskaraktären som vi kan finna i Sangiovese, är inte alls lika intressant som att förstå liksom text. Teruella komponenter om hur strukturen, tannin, syra, upplevelse, intryck, det är helhetsbilden som är det intressanta i alla fall.
Just det. Men jag var inne på det, och du var också inne på det, med den här Malbecken och huvudvärk. Har du några fler exempel på liksom ologiska resonemang?
Alltså jag kan dra ett annat som ska bara visa på hur man ska använda sig av, eller hur man inte ska använda sig av logiska resonemang, men som är ett sätt att förstå hur man ska tänka kring det. Alltså när man pratar om logiska resonemang, så då pratar man ju om att man har en premiss och att man ska dra en slutsats på den här premissen. Du för ju en argumentation. Alltså när du beskriver ett vin så argumenterar du ju för att sen kunna dra en slutsats.
Ja.
Ett exempel på det som visar på att det är ologiskt, men du för ett resonemang. Det skulle kunna vara att till exempel så skulle du kunna säga på en premiss att Riesling har en hög syra. Vilket den har. Vinet du har framför dig som du provar, kan du säga vinet har hög syra. Slutsatsen är vinet är en Riesling. Stämmer det? Stämmer det att du har argumenterat för att Riesling har en hög syra. Mm. Du provar ett vin, vinet har hög syra. Du drar slutsatsen det är en Riesling.
Mm.
Är argumentet korrekt?
Nej, alltså vi har ju ändå konstaterat att det fanns hög syra i Sauvignon Blanc här.
Exakt,
innan.
Bra. Så precis. Så här faller ju också det logiska resonemanget i det logiska.
Just det.
Vilket innebär att det logiska resonemanget är inte applicerbart helt och hållet i vin, för att det är så många intryck. Därför måste vi på något vis bygga ihop dem i nycklar för att sen kunna hamna någonstans i en ungefärlig logiskt resonemang då, kan man säga. Så det är väldigt, väldigt viktigt att kunna förstå att vi pratar ju om sensorik, och vissa i podd har ju pratat om det också, att man har egna intryck och man har egna referenser, och man kommer inte kunna ha ett helt 100% ett gemensamt liknande språk. Så det är det komplicerade med att ha det logiska resonemanget, men vi ska försöka komma så nära vi bara kan i att ha ett sånt där resonemang. Men om vi ska fortsätta då i nästa steg då, för nu har vi pratat druva.
Ja.
Vi vill ju liksom se stegen i hur vi ska ta oss an där. Jag sa att det är lätt att läsa kanske 5 blåa druvsorter och 5 stycken gröna druvsorter. Så då har vi en förståelse för olika druvsorter i allmänhet. Det är därför man har ett druvkompendium i skolan.
Mm.
Du lär dig hur de är. Nästa lager på det handlar ju om att förstå stilen. Och du kan ju ta dig an ett vin på båda sätt. Du kan försöka förstå, vad har jag för druva i glaset? Eller vad har jag för stil i glaset?
Okej.
Vad är skillnaden mellan de två?
Då måste vi reda ut vad stil. Vad tänker vi då?
Alltså, man kan väl säga så här att så som man har beskrivit druvsorter, det är ju ett sätt att göra det relativt endimensionellt, kan man säga.
Mm.
Som hur är en Chardonnay till exempel? Eller hur upplevs en Riesling? Och en Riesling till exempel, ja, den har en hög syra. Den är ju inte jättefyllig. Och sen så kanske den har en karaktär som går mot persika och petroleum ungefär. Med lite ålder. Då har vi beskrivit det. Men det är ju inte en stil.
Nej.
Det är ju en druva.
Mm.
Vinmakaren som kommer in sen väljer ju att göra ett vin. Helt plötsligt då kommer vi in i det som är stil. Då.
Okay.
Beslutet att ta... att göra vinet på ett specifikt sätt.
Ja.
En druvsort som är väldigt typisk på det sättet är ju Chardonnay. Alltså, Chardonnay som druvsort, en enkel beskrivning av den som bara druva. Den är ju relativt tråkig. Det är liksom grönt äpple och det är lite citrus. Men den blir oerhört spännande om man väljer att odla den på en spännande jordmån. Eller att man gör någonting med den.
Typ lägger den på ekfat.
Exakt. Och när någon har tagit ett beslut så går den från druva till stil.
Mm.
För du kan ju välja att inte låta den ligga på ekfat.
Mm.
Att den är på ståltank. Mm. Eller du kan välja den att ligga på ekfat. Det är två olika stilar. Det är ju nästa lager i det logiska resonemanget.
Just det.
Så vad har jag för råvara? Chardonnay. Vad väljer vi sen att göra? Det är stil.
Mm.
Så du kan ju titta på vinet och utforska vinet utifrån båda de delarna.
Just det. Precis.
Och du kan också använda dig av plats.
Ja.
Så det är ett till sätt att ta sig an vin. Att druvan har ju vuxit på en specifik plats. Och där spelar det in såklart vilket klimat det har varit. Vilka förutsättningar vi har haft på platsen. Och även det syns ju i glaset. Bara för att exemplifiera så kan ju en odlad Chardonnay antingen vara högre eller lägre alkohol. Så att du har ju i din beskrivning identifierat en trolig plats om det står 14% i alkohol i din gissning.
Varmare.
Eller, precis. Mm. Eller 12% alkohol.
Just.
Och det jag menar med det här logiska resonemanget är alltid titta på hela din beskrivning och använda rätt parametrar i rätt sammanhang. För du har dina svar där. Det bara gäller att bygga ihop ditt resonemang varje gång.
Just det.
Bra. Beroende på vad du letar efter.
Ja, exakt. Du har ställt fram tre glas här framför mig.
Yes.
Som är tomma just nu.
Mm. Ska vi fylla på dem?
Vad har du på gång? Ja.
Jag tänkte visa lite grann på två stycken sätt att ta sig an vin på. Då. Och första som jag häller upp ett rött vin. Och jag tänkte att vi gemensamt ska prata lite grann utifrån doft och smak när det kommer till den här. Och försöka identifiera druva. Mm. Och resonera utifrån nycklarna då.
Hej, producenten Jimmy här. Det här hör inte programledare Pontus, men det kan vara kul för dig som lyssnar att veta att de röda vinerna som man ska testa nu är alla från druvan Pinot Noir. Nu vet du det, men det vet inte Pontus. Nu fortsätter vi.
Upp till bevis, nu har du ju faktiskt gått igenom alla de här sakerna, så nu,
exakt.
Nu får jag ju skärpa till mig. Ja, men okej.
Okay. Så nu handlar det om att försöka ta bort bruset av allt. Och det är jättesvårt såklart.
Mm.
Men vi ska gemensamt då försöka se vad har vi ytterligheterna någonstans i, yeah, både utseende, doft och smak som du gärna vill använda dig av i din slutsats sen.
Just det.
Och då börjar man ju alltid med att titta på, som ni vet nu, efter ett antal säsonger. Och är det någonting du tycker att det här vinet som vi har framför oss säger något speciellt eller leder dig någon vart i?
Genom att enbart titta på det. Det är ju inte superkraftfullt i färgen. Nej. Det finns en viss liksom genomskinlighet i det.
Mm, mm, mm.
Och så redan där har jag gjort, du har gjort en himla massa grejer.
Du har gjort jättemycket för ditt resonemang i den, ja, här. Bara av att titta på den och du har sett att, ja, men det är låg färgintensitet. Det är ju en oerhörd mängd blåa druvsorter som du helt plötsligt har plockat bort.
Mm.
Som du sen ska då resonera, ja, kring. Då.
Den här Malbecken ryker ju här till exempel.
Du slipper huvudvärk av att dofta på det här vinet. ja, men vad bra. Ja. Vi kan ju göra med det. Och så kan vi ju börja dofta på den.
Ja.
Och det är bra att liksom låta det bli något första eller andra intryck. Dofta inte för mycket. Man kommer snurra till med att dofta i all oändlighet här också. Mm. Man får gärna använda stora grupper även i det här sammanhanget när man ska tänka logiskt. Mm. Det spelar inte alltid roll om det är grönt eller gult äpple. Mm. I vissa viner gör det, men här vill man ju få ett första intryck i en större karaktärsbeskrivning.
Ja, precis. Det är inget som sticker iväg direkt i det här vinet.
Lite klurigt.
Ibland kan jag uppleva att det finns en, just bara genom att dofta på ett vin, att jag känner den här en fyllighet eller kanske mycket bär till mycket exempel. Det känner jag inte i det här.
Okay.
Så nu är jag väl mer inne, nu plockar jag bort saker här då. Absolut att det kanske finns.
Men ska vi använda så stora grupper
här? Det är inte
här,
som att sticka näsan i en syltburk här.
Nej, ingen syltburk. Men om du skulle få sätta dig i, är det röd frukt eller är det mörk frukt?
Oh, det är jättesvårt. Röd frukt skulle jag ändå säga.
Så det är låg färgintensitet och röd frukt.
Ja.
Tillräcklig information för att gå vidare.
Mm.
Så nu har du två stycken nycklar. Nu skulle jag vilja att du i smaken använder dig av två stycken intryck. Mm. Och i smaken så letar man efter sötma eller syra. Om det är strävt, om det är fylligt, eftersmak eller någon karaktär. Du får använda max två stycken karaktärer. Då är det ytterligheter som man gärna får använda sig av. Så något som ligger inom mittefåra är ju irrelevant i sammanhanget. Använd dig gärna av någonting som är högt eller lågt. Eller?
Hög syra.
Bra. Det var den jag var ute efter.
Och så vill jag ha en till.
En till.
Och det är väl inget fel med det då, men hög syra och tanniner, det är ju lite två safeguards här, men det är ändå det som...
Eller, hur är tanninen ytterlighet... då? Alltså strävheten.
Ja, nej, men den är påtaglig.
Mm, prova igen. Det är första sippen.
Okej, jag testar igen.
Ja, men det är första sippen. Det tar väl ungefär tre sippar när man liksom på något vis neutraliserat munnen med pH-värde och sådär. Det kommer alltid kännas strävt och syrligt i början. Det är ett uttorkande vin där.
Om vi säger så här då. Mm. De här röda bären vi pratade om i doften. Mm. De var tydligare i doften än i smaken.
Okay.
Här går det mer åt alltså kanske en örtighet.
Ja, jättebra. Örtighet och röda bär är en kombination som passar perfekt till det här vinet. Vi stannar där då. Som sagt, låg färgintensitet och sen så har du haft röd frukt i doften. Du har en hög syra och så har du funnit en örtighet i smaken. Det är inte så många viner som är så här. Och nu måste ni ju tänka på att det här är en grov generalisering, men det är ju det vi håller på med när vi utbildar. Vi utbildar inte i undantag, vi utbildar i att få en förståelse kring de stora penseldragen.
Ja.
Såklart. Det finns ju en mängd olika viner som smakar på en mängd olika typer av sätt, men vi måste ju förstå något så här, de klassiska stilarna för att kunna förstå också undantagen eller det progressiva eller det nyskapande, det nydanande. Men det här är ju en klassisk stil. Vill du ge mig något förslag på vad det här skulle kunna vara när du går på låg färgintensitet? Alltså det är en druva som producerar låg färgintensitet. En hög syra, röda bär, en liten örtighet. Det är tre stycken druvsorter som brukar följa med i det resonemanget rätt snabbt. Och det är ju Pinot Noir, Nebbiolo och Gamay.
Gamay.
Sen så finns det fler. Man kan ju säga Grenache skulle man kunna säga, och det är fler. Men vi vill inte förvirra lyssnarna heller. Vi håller oss bara till de tre.
Mm.
Och då kommer vi in i det logiska resonemanget här. För då har vi ju tre stycken druvsorter. Nebbiolo, vi har Pinot Noir och vi har Gamay. Och nu har kanske inte alla provat det som lyssnar, men flera av er har säkert gjort det. Då är det ju vissa av de här intrycken som du har beskrivit.
Ja.
Som inte så många, som gör att vi kan helt plötsligt plocka bort någon druvsort redan där. Och det ena är ju att vi har sagt att det är en hög syra. Är det någon av de här tre druvsorterna som inte har hög syra?
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Du får säga pass också.
Ja, men det är ju kul att svara. Så jag säger mig.
Bra. Då tar vi bort den.
Mm.
Liksom den klassiska stilen på Gamay har ju en lägre syra än vad Pinot och Nebbiolo har. Sen så finns det undantag och producenter som gör stramare viner på Gamay. Mer de progressiva producenterna i Beaujolais. Sen så kan vi ju bara stanna upp vid en punkt för att särskilja Pinot Noir och Nebbiolo. Och det är ju strävheten.
Ja.
Hur är Nebbiolo som i strävhet?
Hög strävhet,
exakt.
Mycket sträv.
Och hur är det här vinet?
Det finns ju tanniner i det här.
Det finns tanniner.
Ja.
Men jag skulle säga att det finns ju viner som har tendens att ha ännu mer tanniner än vad det här är.
Mm, mm.
Och Nebbiolo är ju en av de druvsor som producerar oerhört mängd tannin. Mm. Det är så strävt att det liksom kärvar ihop hela munnen. Och så mycket gör inte det här vinet då.
Nej.
Så att jag skulle vilja ta bort Nebbiolo i resonemanget av den anledningen. Mm. Det hade varit enklare om vi hade haft det som ett exempel i brevet så att man liksom, ja, det är ju klart att det är så. Men det här vinet har lite lägre strävhet.
Okay.
Mm. Det är ett torrt vin. Det kan upplevas lite uttorkande, men strävhetsmässigt så är den åt det lite lägre. Men då är vi ju bara på en druvsort kvar.
Mm.
Och det här visar ju på att det är svårt.
Mm.
Alltså att försöka applicera den teoretiska biten på sensoriken och sensoriken kring intrycken. Det är inte jättelätt. Det är svårt att prova vin.
Ja, men och just det här, liksom, ta det lugnt. Mm. Ta det steg för steg. Börja i rätt ände. Exakt. Det blir väldigt tydligt här. För jag börjar ju direkt liksom, gå in med mina kanske då också personliga preferenser, men också tidigare erfarenheter och börja tänka på sådana saker. Och så börjar jag liksom kasta ut hela länder och så här bara, nej, men det här är nog Italien. Och så då fastnar ju lite där.
Mm. Det är jättelätt.
Och så vill jag ju bara argumentera för att det är
verkligen
Nebbiolo till exempel.
Verkligen.
Så det här är ju en väldigt rolig övning att göra.
Nej, men så det här är ju, då har vi kommit fram till att det är Pinot Noir. Och det här var ju en Bourgogne. Och det var ju Covendres Jacobins Bourgogne från alltså en Louis Chadot-producent som heter. På 12% Pinot Noir. Och det man kan ju identifiera på etiketten är att det står Pinot Noir.
Mm.
Eller? Det gjorde det inte förut.
Nej.
Då stod det bara Bourgogne.
Ja.
Så vi är inne på det här med man dricker ursprung i Europa och man i nya världen, som man sa, liksom, dricker man druvsorter. Men det här har ju europeiska producenter anammat mer och mer. Speciellt i deras instegsviner. Deras enklare instegsviner ska smaka druva. Och ju mer vi kommer upp i kvalitet eller ett speciellt läge eller en speciell plats ska smaka terroir eller ursprung. Då.
Just det.
Så det här är ju deras sätt att visa på så här ska vår Pinot Noir smaka.
Ja.
Mm. Så då får man ju de bästa exemplen från producenterna oftast för druva.
Mm. Bra. Hur logisk och ologisk? Du guider ju mig väldigt mycket i det här.
Mm.
Hur förhöll jag mig, tycker du?
Det viktigaste för oss är att förstå att det är ett logiskt resonemang. För det vi vill, och speciellt med vår utbildning, så är det att vi vill få alla att bli självgående vinprovare. Alltså de ska klara det här själva. Du fick ju in en aspekt som förvirrade dig, och det var ju att du upplevde det lite strävare än vad du ville.
Ja.
Det innebär att ditt resonemang var rimligt, att du inte riktigt kanske ville gå mot Pinot Noir, för teoretiskt så tänkte du så här, men Pinot Noir har alltid låg strävhet, men jag upplevde det lite just strävare det än vad jag tänkte. Så du uppmuntrar det korrekta i din slutsats, även om en del av din beskrivning inte var korrekt.
Ja.
För du tänker logiskt.
Mm.
Det var det som ställde till det lite grann för dig att kunna kanske komma till Pinot Noir.
Bra.
Så det är ju väldigt, väldigt viktigt för vår del. Då. Och det visar ju på att göra korrekta beskrivningar och sen använda det logiska resonemanget kan göra att du kan komma till en korrekt slutledning. Men det är såklart att längs med vägen så gör man fel och man beskriver det på ett sätt eller man fastnar vid ett intryck som stökar till det. Det är inte konstigt, det är det man kämpar med under en hel utbildning och troligtvis resten av ens liv när man håller på med vin. Men då har vi ju kommit till två stycken nivåer. Så vi började ju med att försöka identifiera druva. Det är första steget. Sen så har vi det här med stil, men sen också plats då. För olika stilar produceras i olika platser. Och då har vi två stycken glas till.
Då häller du två vita viner här. På karaff ska jag säga, så jag är ju inte den blekaste.
Ja, jag har ju ställt till det lite, gjort lite svårt här.
Ja, men det är bra, det är bra.
Hallå ja, Jimmy här igen. Nu ska Pontus prova två olika viner på druvan Chardonnay. Ni vet det nu, men inte Pontus. Nu ska vi se hur det går.
Okej, då börjar vi med att titta på de här då.
Är det några skillnader på dem när vi bara tittar på dem? Gör en snabb bedömning bara.
Ja, nej, de är ganska lika.
Bra.
Ett är väl kanske lite mer... lite mörkare i färgen, men marginellt skulle jag säga.
Vi nöjer oss med det. Ja. Nu går vi vidare, doftar vi på. Då doftar vi på första. Så ställer vi de två mot varandra.
Ja, doftar på den andra också då. Oj, ja, de skiljer sig i doft.
Mm. Nu behöver man tänka, va?
Ja, nu är vi igång igen.
Så nu är vi inne i stil och i plats. Mm. Så att vi har lämnat kanske druva. Alltså druva kan hjälpa oss, men bara för att hjälpa dig på traven lite grann, så är det samma druva i båda glasen.
Ja, okej.
Okay. Så vi ska ju egentligen plocka bort den delen ur vårt logiska resonemang. För då är det inte det som stör, att det är Riesling i den ena och sen så har vi en annan druvsort, Albarino i en annan. Vi vill plocka bort den råvaran helt enkelt och försöka fundera kring platsen och tillverkningsmetoden.
Ja.
Vad känner du för någonting?
Alltså så här, det är inte så mycket, det är inte mycket frukt och det är inte mycket citrus här. Spontant skulle jag säga, bara på doften så.
Men om vi går ett kliv tillbaka då, finns det något lite enklare intryck som man kan stanna med? Man kan börja säga, upplevs frukten på något speciellt sätt? Mm. Finns det tillverkning här som på något vis skiljer sig från ena till det andra? För du har ju sagt att det här är ju ett vin som inte har så mycket frukt. Okej? Okay? Det kan jag översätta till att det här är en druvsort som är rätt neutral. Då,
precis. Alltså, det finns frukt. Men om vi ska titta mer... Ja, det är ju mer åt gul frukt. Mm. Mogen frukt kanske till och med. Honungsmelon till exempel. Mm. Mer honung. Det är inte citron utan det är mer honungsmelon.
Okej. Okay. Mm. När man producerar vin så använder man olika tillverkningssätt. Men tillverkningssätt skulle ju kunna vara då ekfat, och då letar man ju efter det kan vara vanilj eller nötter eller sånt där. Sen så finns det ju något som heter malolaktisk jäsning. Och för de som inte vet vad malolaktisk jäsning är, det är när äppelsyra omvandlas till mjölksyra och då får vi ju en smörig karaktär i vinet. Eller yoghurtkaraktär. Mm. Det är ju också ett sätt att göra vin på. Mm. Och så bara tredje. Det är att man låter det ligga på sin jäst. Alltså jästfällning.
Precis.
Antingen så får man lite brödighet eller en annan typ av visköösare munkänsla.
Okej, Erik. Hur ska vi... Vad gör vi nu? Nu känner jag mig lite vilsen.
Ja, vi hjälper...
Ska jag smaka lite?
Ja, smaka så kan vi se om vi... Och smaka på båda kan jag.
Då gör vi det.
Är det något av vinerna som har legat på ek? Och då letar man ju efter karaktärer som inte är frukt såklart, eller bär eller blommor. Så hittar vi någonting som här och därifrån. Så.
Jag tror inte det, men det är också för att jag tänker att ek förknippar jag med en sån här smörighet till exempel.
Och där när du säger smör och ek så då förväxlar du lite grann det som är den malolaktiska jäsningen.
Okay.
Det är därifrån smörigheten kommer. Eken är mer konkret vanilj eller nötter.
Mm. Okay,
men sen så skulle jag kunna... Varför man rätt förväxlar det...
Blir ivrig, förlåt.
Det är bara kul. Varför man förväxlar också är att troligtvis de som ligger på ek kan också gå igenom malolaktisk jäsning.
Ja,
så det är ju ett karaktärsspektrum som försvårar.
Ja.
För då finns både smörigt men också vanilj eller nötter då.
Men så här då, är det den där eken jag känner i det här andra vita vinet som jag hajade till på när vi doftade? För jag tänkte så här, det är något konstigt, eller inte konstigt, men det är ju något som sticker ut och jag vet inte vad det är. Och nu när vi pratar om ek då, ja men skulle det kunna vara bark till exempel? Alltså så här, är det någon sån koppling jag gör?
Vilka delar av årsringarna är det man känner?
Okej, bra.
Ja, nej men precis. Så det är ek i det sista vinet, alltså nummer 2. Och i den som är innan så har det bara gått igenom malolaktisk jäsning.
Ja.
Eller att du också legat på stora gamla fat där man inte ska få karaktär. Det är det som kan vara de två skillnaderna. Mm. Antingen att det ligger på ståltank eller stora gamla fat där man inte får någon ekkaraktär. Det är lite det jag vill visa med de här två vinerna, att det är ju samma druvsort men det är två olika stilar. Och det är det du gör i det här, den här provningen, att försöka identifiera då troligtvis vinifieringen eller platsen. Det är två olika geografiska platser som historiskt gör två olika stilar på samma druvsort. Jättesvår provning är det.
Ja.
Känns det som det?
Jo, det men, okay? det är knepigt ju. Men också så här, just som vi har varit inne på, att hålla tillbaka lite.
Mm.
Alltså inte ha för bråttom.
Mm.
Och stanna kvar i tankarna lite mer.
Jag kan ge dig en extra hjälp här då i sammanhanget. Att man kan, liksom, kategoriserar ju då gröna druvsorter i 3 stycken kategorier. Neutral druvsort eller semi-aromatisk druvsort eller aromatisk druvsort. Det är de 3 kategorierna.
Ja.
Vi nämnde tidigare nu att ja, men, en Sauvignon Blanc är mer aromatisk. Och sen finns det druvsorter som är neutrala. De som är neutrala, så i grund och botten inte kanske doftar och smakar ofantligt mycket. Inte jätteblommiga eller jättedruviga eller så. De gör man väldigt mycket mer av vinerna. Så för att dra ett logiskt resonemang i det här sammanhanget är om du har identifierat både malolaktisk jäsning och ekfat i din beskrivning. Det har ju då påvisat att det här är troligtvis inte en aromatisk druvsort. Mm. Och anledningen till det är att många av de här komponenterna, de här kemiska ämnena som kan ge upphov till väldigt aromatiska doftkaraktärer, oxiderar tidigt. Så om du till exempel vill göra ett vin på druvsorten Gewürztraminer som finns i Alsace, är väldigt blommig. Skulle du låta den ligga länge på ekfat så skulle den tappa lite av den klassiska Gewürztraminer-karaktären. Så då undviker man kanske att göra det. För du vill ju att en Gewürztraminer ska dofta och smaka en Gewürztraminer.
Mm.
Men de som är neutrala, de kan klara lång tid på ekfat och malolaktisk jäsning och gärna röra runt jästen i fatet så att du får lite den här jästiga karaktären också. Så bara det har ju hjälpt dig nu här. Att du har känt malolaktisk jäsning och du har känt ekfat. Bort med de aromatiska druvsorterna.
Mm.
Det är inte de som finns i det här glaset. Nej. Det är troligt neutrala. Och med din teori då, så har du ju läst på vilka druvsorter som är neutrala.
Mm.
Så då har du ju ett handfull olika typer av druvsorter att välja mellan i den här provningen. Då. Men du försöker inte sätta dit till att du ska försöka det. Det var bara med ett konstaterande.
Ja. Liksom. Ja, men det är jättebra.
Ja.
Det är jättebra, Erik. Men okej. Okay. Ja, då kan jag ju plocka bort flera druvor som vi varit inne på, så här Sauvignon Blanc ryker.
Yep.
Skulle vilja säga att Riesling ryker, men den känner jag mig lite osäker på. Men,
nej, men den ryker.
Ja, den ryker.
Ja, men vi kan ju liksom sträcka oss ner bland de semi-aromatiska druvsorterna också som kan plockas bort. Mm. Men du gör ju helt rätt här. Nu tänker ju du rätt. Det är det du gör. Solla, bort med bruset, bort med alla mängder druvsorter och all oviktig information ska bara bort så att det kan hjälpa dig att göra den här jättestora vinvärlden så liten den bara kan bli.
För här kommer det ju in ett liksom den här teoridelen ju också. För nu tänkte jag, okej, men vilka icke-aromatiska druvor har vi då?
Just det.
Och då kan jag en.
Vilken är det då?
Chardonnay.
Mm. Kan det här vara Chardonnay som du har framför dig? Bockar den här av nycklarna för en Chardonnay?
Ja, om det just utifrån det vi har pratat om, tänker jag. Alltså så här, när vi tittade och doftade på vinet, då var det så här, ja, hände inte jättemycket initialt.
Mm.
Och Chardonnay är ju, som vi har pratat om här idag, en ganska det är inte en druva som sticker ut hakan förrän vinmakaren då kanske gör någonting med det, till exempel lägger på ekfat.
Yep.
Så det är väl av den anledningen jag ändå skulle säga Chardonnay på detta.
Så du har plockat det på karaktären då? Och man skulle kunna plocka det på lite fler i intrycken då, om vi bara använder 4 stycken. Det är ett fylligare vin. Och sen så kan vi ju säga någon kanske karaktär som är väldigt typisk för Chardonnay. Vi kan ju säga att det är någon typ av äpple också. Det brukar ju vara äppelton, så det kan vara gult äpple där då, eller rött äpple. Så att den bockar ju av det. Den är neutral. Det här skulle kunna vara Chardonnay. Chardonnay vinifieras på det här sättet. Jag har identifierat de här sätten som finns i doftspektrumet. Att ja, det är de här. Så mycket talar ju för att det skulle kunna vara. Och det är ju precis vad det är. Det är två stycken olika Chardonnay-viner. Mm. Och det är två stycken olika områden. Vi är faktiskt i samma trakter här.
Okej. Okay. Mm. Ja, för det var där vi började när vi pratade om de här två vita vinerna, just plats,
ja,
vart vi befinner oss. Okej, men spännande. Men där kan jag inte ge mig på något här, känner jag.
Det är svårt, va?
Det är jättesvårt.
Mm. Det finns ju två stycken väldigt klassiska...
Eller får jag säga en grej då?
Ja,
om jag bara får gissa lite.
Ah, okay.
Det är kul. Då säger jag... det är samma, jag säger USA.
Okay.
På grund av... just det här med ekfatsgrejen.
Och det är ingen dum gissning.
De
gillar det. Du sa ju någon typ av melon, sa du också. Mm. Att du hittade någonting som skulle kunna reflektera ett varmare typ av klimat.
Ser på ditt ansiktsuttryck att det var helt fel.
Det är det.
Ja. Jag gissar igen. Men Frankrike.
Det är Frankrike.
Ja.
Men det vinet som du har tittat på är en stil. Och det här är en stil som har liksom kopierats världen över.
Mm.
Och det är den här stilen som man har gjort i USA. Så det här är den ursprungliga klassiska Chardonnay-stilen som kommer från Bourgogne och från ett område som heter Meursault.
Mm.
Så de här två vinerna då, det första är faktiskt en Chablis och den andra är då en Meursault. Så att det här är ju två stycken olika platser relativt nära varandra, men de är ju rätt olika just på grund av hur de vinifieras, men också vilka förutsättningar de har där de är. Att Chablis är ett svalare område, alkoholen blir lägre, det blir stramare frukt, lite syrligare, kanske grönare i sin ton. Meursault däremot har ju en annan förutsättning utifrån vinifieringen, stilen, den gulare frukten. Det är mer power i de här vinerna. Så att gissa USA på en Meursault, det är ingen dum gissning. Det är ju där, om du ska hamna någonstans...
Men det är dumt att gissa.
Ja, men om du verkligen ska gissa, ja, men det här är en amerikansk Chardonnay, så är ju Meursault den ursprungliga stilen, eller många av de områdena kring den trakten för den stilen. Mm. Så du har ju identifierat stilen. Sen spelar det inte så stor roll liksom att det är på två olika ställen i världen.
Detaljer.
Men du skulle identifiera stilen.
Ja. Då har vi provat de här tre utifrån de här nycklarna, resonemangen.
Mm.
Har vi något steg kvar här?
Det sista är ju kvalitet.
Ja.
Mm. Och det har ni ju haft ett program om, där ni har pratat lite grann om kvalitet, men jag tänkte bara liksom visa lite kort över hur ett resonemang kan vara kring kvalitet, för det är det sista steget, att vi först identifierar druva, vi hittar platsen, vilken stil det görs i den där platsen, men också att man ska kunna identifiera kvaliteten, för det är det som är själva, det är det som kan identifiera terroiren, kvalitetsspektrumet på vinet.
Mm.
Om det är väldigt hög kvalitet eller om det är okej kvalitet eller om det är låg kvalitet. De här två sista vinerna är ju av mycket bra kvalitet, till gränsen till utmärkt kvalitet, medan det första, det enkla Bourgogne-vinet, Pinot Noiren, kanske är av bra kvalitet.
Mm.
Vilket det förväntas vara.
Mm.
Alla viner ska inte vara av utmärkt kvalitet. De produceras inte på det sättet. Men jag vill sätta det utifrån ett sätt att se på kvalitet mer neutralt och objektivt. Och då finns det i beskrivningarna av vinerna som är objektiva. Att vi verkligen kan komma ifrån våra sensoriska intryck av äpple eller persika. Och det handlar ju om att identifiera hur ett vin är i sin balans. Om den har lång eftersmak. Om den doftar mycket, smakar mycket eller om den är komplex. Och det här är de svåraste bitarna av vinprovning. Det här är ju det som Master Wines håller på med.
Ja.
Så att inte kunna det här när man är utexaminerad sommelier eller har jobbat med vin 5 år efter att man har examinerat sommelier, så är det här oerhört komplicerade frågor. Just för att man måste ha en väldigt bra förståelse av druva, stil, plats, terroir för att kunna förstå om ett vin är av utmärkt kvalitet eller inte då. Men det måste tas utifrån ett neutralt objektivt sätt för att kunna förstå ett vin. Min kollega Love till exempel, han dricker inte, och nu är jag tillbaka på Malbec igen, men han dricker inte så mycket Malbec, och det är inte han som får huvudvärk, vill jag säga. Men han dricker inte så mycket Malbec, för det är inte hans vinstil. Mm. Men
oavsett det så bör man
oavsett det så är det väldigt imponerande när han sätter utmärkt kvalitet på en Malbec.
Just det.
Och det är väl själva essensen av att kunna förstå en vinstil, mm, eller ett vin. Att kunna sätta ut med kvalitet på ett vin som man egentligen inte dricker. Mm. Att man tar bort det personliga i sammanhanget, mm, vad man själv tycker om eller inte tycker om. Då. Och man kan lägga på ett sista lager också. För det där är ju, och nu grottar vi inte ner i kvalitet här, och jag förstår att vissa kanske skulle vilja veta hur tänker man kring balans och längd och intensitet, och speciellt vad är komplext. Komplext är ju om det doftar väldigt mycket karaktärer, och inom varje karaktärspektrum. Hur många gröna karaktärer, hur många fatkaraktärer och så vidare. Men sen så finns det ett ytterligare lager som man inte egentligen pratar lika mycket om, men som är väldigt spännande. Det är teknisk kvalitet, kulturell kvalitet och ideologisk kvalitet. Okay. Och där får vi faktiskt in många spännande viner. Att ideologisk kvalitet, där hamnar många naturviner till exempel.
Ja.
Att vissa naturviner är inte tekniskt högt i kvalitet, men kan ha väldigt höga poäng när det kommer till ideologisk kvalitet. Eller om man är biodynamiker, att man lägger in ett värde kring jord, plats, tillverkningsprocesser.
Ja. Det här vinet har tillverkats också av samma familj, en väldigt liten krets.
Men den biten är ju inte någonting man oftast kan identifiera i glaset.
Just det.
Utan det är ett extra lager. Teknisk kvalitet, jag kan sätta det i kontext mellan två stycken producenter bara, innan vi avslutar. Så om man åker ner till Spanien och så reser man till Rioja, så finns det en plats, en by som heter Haro, och så finns det två producenter där, en som heter Roda. Och så finns det en som heter R. López de Heredia. Två stycken som producerar viner av utmärkt kvalitet. Fantastiskt bra viner. De ligger bara 100 meter från varandra. Samma druvsort, Tempranillo. Roda gör vin av hög teknisk kvalitet. Mm. Alltså de tempererade golv, de ser till att den malaktiska jäsningen fortskrider. Blir det för varmt i jäsningstankarna så regleras det. Om det blir för varmt i rummet när det jäser så öppnas fönstren och vinden blåser in och så vidare. Och deras viner är väldigt precisa. López de Heredia är kanske det mest klassiska, traditionella vinet du kan få tag på i Haro och i Rioja. De har en stor del kulturell kvalitet. Av tradition, historia, vinifiering, gamla fat, gamla tekniker och så vidare. Och det är två helt skilda sätt att se på kvalitet, men som kan höja ett vins syn, alltså ett synen på kvalitet på två olika aspekter. Men det är verkligen ett sista lager. Det vi ofta jobbar med är de här mer objektiva sätten att prata kring balans och komplexitet. Ja. Då.
Just.
Så det är de sätten att ta sig an det logiska resonemanget. Och det logiska resonemanget är att plocka bort bruset, identifiera nycklarna, reflektera kring och resonera kring vad du är ute efter. Var det druvan eller var det stilen, var det platsen? För på din beskrivning som du har gjort, eller när du doftar eller smakar, så hittar du den här informationen. Facit finns i glaset. Det är bara att du måste leta efter olika saker tillsammans. Att kombinera de här dofterna och intrycken och smakerna. Det är det som kan göra att du sen skulle kunna dra en slutsats. Om du nu skulle vilja välja rätt druva eller ursprung eller vad det nu är.
Bra. Erik Kasterud, stort tack för att du var med i Vinguidens podd idag. Det har varit jättespännande. Som alltid, jag lär mig så himla mycket saker. Och just det här, vi har ju pratat om mycket druvor idag till exempel. Och jag vet, och ni som lyssnar, vill ni liksom läsa in er på på det här mer, forska lite mer på egen hand, gör det. Det är spännande och det finns liksom utbildning att få på vinkällan, såklart. Precis. Vill man liksom börja...
Kortare kurser eller...
Ja, men precis. Och liksom vill man bara börja läsa lite hemma på sin kammare redan nu. Det finns sådana här druvindex på Vinguidens sajt. Gå in där och titta lite och bara bekanta er. Det finns ju många druvor, så börja någonstans. Mm. Börja med en av de vanliga, till exempel. Som vi har pratat om i den här podden. Så det är bara att välja och vraka. Men du, Erik, återigen stort tack.
Tack själv. Det var väldigt roligt.
Det tycker jag också. Mm. Det var allt för idag. I nästa avsnitt ska vi på vinmässa och då ska vi träffa Stanley Wong.
Vi öppnar upp en hel värld. Jag tror att många som lämnar den här mässan känner att wow.
Vi hörs då. Och vill du som lyssnar veta mer om vin så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com så ser vi till att serva dig med senaste nytt från vinvärlden.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.